Jag ser ju inte. Jajamän. Nu. Det är ju inte, snobben är ju inte med, men det är hans kompisar. Jag kommer inte ihåg vad de där heter. Men jag såg den här, det var i morse eller igår någonting. Och så tänkte jag så här, den här passar till dagens predikan. Ser ni vad det står eller? Kan ni engelska? Det handlar ju om vatten. Tjejen där, hon säger, vet du att vatten är det mest viktiga elementet eller den mest viktiga delen vi behöver i livet? Och så svarar killen med att säga, ja, för att utan vatten så kan vi inte göra eller koka kaffe. Det är hans slutsats och jag tänker att det ligger mer i det hela än så. Men visst har de rätt. Vi människor behöver vatten. Faktum är att vi dör ganska snabbt utan vatten. Jag har en kompis i Nora, hon är läkare och jag snackade med henne om det här nu i veckan inför den här predikan. Hon säger, det kan säkert finnas undantag, men hon säger att en människa dör efter mellan 3 och 7 dagar är det vanliga att man klarar inte längre tid än så utan vatten. Kroppen stänger av och den stänger ner. Organen slutar att fungera successivt och så dör vi bort utan vatten. Bibeln talar om vatten på ett visst sätt och Jesus gör det här än mer intressant. Han talar om ett inre vatten och Johannes som har skrivit ner de här orden vi ska läsa om en stund, han förklarar det för oss och säger att vattnet är den helige ande. Men först ska vi läsa ifrån Jesaja. Så du som orkar, du kan väl stå upp tillsammans med mig och så läser vi ifrån Jesaja kapitel 12. Och det är ett ganska kort kapitel. Vi ska läsa hela. Och där står det så här. Jesaja 12. På den dagen ska du säga, jag tackar dig Herre. Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd. För Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren och åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare. För Israels helige är stor, han är mitt ibland er. Tack Jesus för att du också är här mitt ibland oss. Och tack att vi får vara här tillsammans idag. Friska nog att komma tillsammans. För att tillbe dig, upphöja dig och även för att lyssna till ditt ord. Tack för att du vill uppmuntra oss och låta oss få uppleva hur det här med anden också faktiskt är helt superaktuellt idag i våra egna liv. Amen. Varsågod och sitt. I det här bibelordet så stod det att Israel, de ska tacka Gud. Nu stängde ju jag bibeln här lite för snabbt. Israel ska tacka Gud. Gud var vred på dem, men vreden la sig och Gud gav tröst. Vi ska se här om jag får upp det här. Ursäkta, det var ju klantigt av mig. Guds vrede, det är ju inte någonting vi pratar så mycket om idag. Det är inte så populärt i Sverige. Men Bibeln verkar ändå mena att Gud kan bli arg. Det här när vi läser här i Jesaja 12, det har troligen med förbundet som Gud har ingått med Israel genom Mose. Det är troligen vad det handlar om. Guds förbund skulle man ju kunna likna, alltså Guds förbund med Israel kan liknas vid ett äktenskap där man avger löften. Och i det här fallet så hade då Israel lovat att bara tillbe Gud. Och för att då i gengäld när de gjorde det så skulle de få hans omsorg och beskydd. Så det är troligen vad det här handlar om, att de har liksom brutit de här löftena. Israel under Jesaja tid var omgiven av fiender och hot. Utmaningen för dem låg i deras tid i att skulle de våga förtrösta på att Gud skulle ta hand om dem eller liksom att bara Gud skulle rädda dem eller skulle de alliera sig med kungarna i länderna runt omkring på olika sätt för att få skydd mot sina omedelbara fiender. Det är liksom själva essensen av Jesaja. När vi läser om Guds vrede så tänker jag så här, det hjälper oss att fatta att det handlar inte om oss människor. Guds vrede är inte som när vi människor blir vreda. Om vi blir vreda, då tänker jag, då är det ofta mer det är starka känslor, och det kan absolut vara i Guds fall. Men det handlar om okontrollerad ilska ofta med oss. Att vi löper amok och vi kan inte hantera det här. Det är inte samma sak när det står om att Gud blir vred eller att Gud är vred. Det handlar om att Gud reagerar på ondska och orättfärdighet. Vilket alltid resulterar i att rättvisa skipas. När Israel bröt de här löftena, sitt förbund med Gud, man tillbad andra gudar, fick det konsekvenser som gjorde att de inte tog hand om varandra så som de skulle. Alltså, så när Gud blir vred så reagerar han på den ondska han ser. Och orättfärdigheten. Och Gud hade förklarat i förväg, läser du femte Mosebok mot slutet, kapitel 27-28. Så ser man väldigt tydligt att Israel har fått höra från början vilka konsekvenser som skulle komma om man bröt förbundet. Då skulle Gud sända dem i exil, vilket också då hände. Men här är vreden över. Så att utan att veta den exakta tiden och bakgrunden till de här specifika orden i Jesaja, så kan man ju ana att de har omvänt sig. För att det stod också i de här liksom överenskommelserna i förbundet att om folket omvände sig efter att man hade brutit förbundet, så skulle Gud visa nåd och barmhärtighet och ta dem tillbaka. Och vid omvändelse skulle de få uppleva Guds räddning. Och här kommer nu orden då egentligen in i deras situation om att de inte längre behöver vara rädda för fiender. Gud är på deras sida, de behöver inte frukta. Gud är deras styrka och skydd. Två gånger står det att Gud är deras räddning. Och sen står det så här: med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Och Bibel 2000 säger jublande. Jag tänker att det där betyder att de är inte bara så här att de drar lite på munnen. Eller hur? Jublande, det är ju någonting starkt. Alltså, de ska vara jätteglada och de ska ösa vatten ur frälsningens källor. Så det verkar finnas mycket att hämta ur och av denna räddning. Det verkar vara överflöd på det här vattnet eftersom de kan ösa. Det är inget sinande vatten. Det handlar inte om bara några droppar, utan det handlar om mängder av vatten, och de ska liksom ösa och ta av det här med glädje. Bibeln talar en hel del om vatten, och jag tänker att det egentligen är ganska förståeligt. Israel, ni har säkert koll. Israel ligger ju i Mellanöstern, och vi vet ju att där är det varmt och torrt. Vissa delar av Israel är ju ren öken. Just för att det är brist på vatten så blir det öken egentligen per automatik. Där kan inte växter fungera, alltså livet dör, människan kan inte bo där. Människor har ju i alla tider sökt sig till platser där vatten finns, där kan man leva. Vattnet ger liv. Och så ska vi i liksom ljuset av detta också läsa från Johannes evangeliet kapitel 7. Vill ni stå upp igen så gör det. Jag tror det är bra med lite syre i lungorna. Och så läser vi evangelietexten. Och då är det från Johannes kapitel 7. Och jag vill läsa ifrån vers 37. Och vi läser till och med vers 43. Och där står det så här: på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några i folkmassan som hörde hans ord sa han måste vara profeten. Andra sa han är Messias. Men andra sa, Messias kommer väl inte från Galileen? Säger inte skriften att Messias kommer från Davids ätt och från Betlehem, byn där David bodde? Så blev det splittring bland folket för hans skull. Några ville gripa honom, men ingen bar hand på honom. Varsågod och sitt. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och så säger Johannes, han förklarade ju lite för oss som läste. Tänkte du på det? Johannes säger att det här som Jesus säger, det handlar om anden. Det är Johannes som har skrivit evangeliet. Eftersom anden ännu inte hade blivit given när Jesus ropade det här, så förklarar Johannes genom att säga, det här sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus, den här sista högtidsdagen som det stod om, är lövhyddohögtiden. Jesus står och ropar precis vid templet, på tempelplatsen. Under sista dagen på lövhyddohögtiden. Och där behöver man liksom lägga märke till det här med högtiden. Ofta så står de där grejerna där och vi kanske bara inte gör någonting av det. Men det är värt att notera. De nämns i princip aldrig bara av en slump. Lövhyddohögtiden var en av de tre stora högtiderna där männen i Israel skulle från hela landet bege sig till Jerusalem. Det var vid påsk, pingst och lövhyddohögtiden som man skulle liksom fira extra mycket. Gud gav instruktioner för det här i tredje Mosebok 23. Man firade på hösten. Och man firade just att Gud hade tagit hand om folket när de var i öknen i 40 år. Man firade genom att göra en slags hydda för att minnas den här ökenvandringen. Men framförallt för att påminna sig om Guds godhet. Guds omsorg och hur Gud tog hand om dem. Och bland annat så handlade det här om att Gud gav Israels folk vatten i öknen när inget vatten fanns att dricka. Du kanske kommer ihåg att Mose slog på klippan och vatten kom ut. Och Paulus, han säger långt senare i första Korinthierbrevet 10 att det var Kristus de drack av. Alla drack av samma andliga dryck. Det här är i första Korinthierbrevet 10. När man firade lövhyddohögtiden på Jesu tid, då ska man veta om att översteprästen gick till en damm och hämtade vatten för att sedan hälla vattnet på altaret inne i templet, just för att minnas hur Gud gav dem vatten ur klippan i öknen. Och när prästen gör det här så sjunger eller citerar folket Jesaja 12 som vi precis har läst. Där det står, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Så hela den här ceremonin som man firar under lövhyddohögtiden, den handlar om att komma ihåg hur Gud har räddat dem i öknen, hur han gav dem vatten och visade sin godhet. Och på sista dagen innan man hällde vattnet på altaret, så gick man runt altaret 7 gånger, har jag hört. För att minnas, ni kommer ihåg kanske också det här med Jeriko. När man var på väg in i landet och ökentiden började närma sig sitt slut, så gick man runt en stad 7 gånger. Och nu när man firar den här högtiden så gick man runt altaret 7 gånger. Och den här högtiden, den pågick i en vecka. Den här 7 gånger vandringsgrejen, det var sista dagen på högtiden. Och nu är alltså tusentals pilgrimer i Jerusalem för att ta del av den här högtiden, för att fira. De som inte annars är där, de är där. Och då står Jesus, inte där prästen står, men utanför på tempelplatsen. Där står Jesus och ropar. om någon är törstig så kom till mig och drick. Jag vet inte, vi vet ju inte det. Tänk om prästen höll på precis samtidigt och folket står och citerar och ropar från Jesaja. Jag vet inte. Men Jesus, han står där precis vid de här tillfällena. När det här liksom händer eller när det nyss har hänt, så står Jesus och säger: kom till mig, jag är den som kan tillfredsställa er inre törst. Om vi hade läst tidigare, eller om du har koll på Johannes evangeliet, så kan man se ifrån kapitel 5 hur liksom det här med Jesus och de religiösa ledarna, det börjar tätna. I kapitel 5 så helar Jesus en man vid den här dammen Betesda, och han gör det på sabbaten. Och därifrån börjar de förarga sig på att han gör saker som man inte borde göra. Senare talar han om sig själv i kapitel 6 som livets bröd, att de ska äta och dricka honom själv, och folket blir arga. Folk börjar lämna honom. Det här är liksom ett forum, och där vi kommer in i kapitel 7 så är det mitt i en diskussion om vem är den här Jesus. Han gör mycket stora anspråk på sig själv, och de har svårt för att hantera det här. Han helar på sabbaten och folket liksom är igång. Och egentligen så tänker jag att nu i den här högtidsstunden så säger ju Jesus egentligen med det han gör att Gud gav er vatten i öknen. Gud är orsaken till liksom frälsningens källa. Men nu är det jag som har vattnet. Nu är det jag som är räddningens källa. Jag är den som kan möta era livsbehov. Och inbjudan går ut till alla som är törstiga. Det står om någon är törstig. Det kan ju vara precis vem som helst. Och visserligen så är han ju på en väldigt judisk plats. Men jag tänker och anar att han breddar inbjudan till mer än bara Israels folk. Jesus stora anspråk på sig själv, det talar för mig om hans trovärdighet och gudomlighet. Han är inte bara en allmänt religiös lärd man som liksom talar om Gud och pekar på en stor Gud. Han pekar inte till någon annan. Han säger: jag är lösningen. Han säger: kom till mig, ni som är törstiga. Alla som är törstiga, kom. Alla bjuds in. Frågan är ju lite hur dricker man det här vattnet då? Ja, jag tänker att man ödmjukar sig och så vänder man sig till Jesus och till Gud. Man ber honom svara på hjärtats längtan. Jag tänker att man bildligt på något sätt böjer sig ner till en bäck för att ta händerna till munnen fulla med vatten. Och framförallt så tänker jag att Johannes förklarar för oss att man ber Jesus om att få anden. Jesus säger ju att den person som tror på honom, ur den personen ska strömmar av levande vatten flyta fram, och det där är anden. Men nyckeln verkar ju ligga i att tro på Jesus. Och det stämmer ju också överens om med det som Petrus säger på pingstdagen när folk undrar vad de ska göra för att få anden. Jesus säger också här att skriften talar om de här strömmarna av vatten. Och det är lite svårt att veta exakt. Liksom, skriften för Jesus är ju Gamla testamentet. Det är lite svårt att veta exakt vad i Gamla testamentet han hänvisar till. Men det står ganska mycket om vatten, som sagt. Zakaria, en av profeterna, kapitel 14, talar om att det ska strömma ut friskt vatten från Jerusalem året runt. Joel, som ju också är den som har profeterat om att anden ska utgjutas, vilket sker då i Apostlagärningarna där kapitel 2. Joel, han talar om en källa i Guds tempel. Och Hesekiel får liksom se hur templet i Jerusalem efter att det har blivit nedrivet, hur templet upprättas. Och så får han se hur det uppstår en källa av vatten som rinner ut ifrån det här templet och gör annat vatten friskt. Det står att där denna flod rinner ut ska allt kunna leva. Och det här är ju intressant, eller hur? Jesus i Nya testamentet, han talar ju om sig själv som templet. Och Nya testamentet fortsätter ju också att tala om oss som tror på Jesus som Guds tempel. Och när han tidigare i Johannes evangeliet talar med kvinnan i kapitel 4 vid den här brunnen i Sykar, då talar han ju med henne och säger att han har levande vatten att ge henne som skulle stilla hennes törst för alltid. Det här hör ihop, alltihop. Det är ju nästan samma sak som han säger i kapitel 7. Han ska släcka människors törst. Och Johannes säger att det är vattnet som tillfredsställer. Det här vattnet som ger människan liv, det är anden. Egentligen är det ju så. Gud har gett dem vattnet i Gamla testamentet. Nu säger Jesus, jag har vattnet. Och Johannes säger att vattnet är anden. Egentligen är det ju samma sak som att säga Gud, Jesus och anden är. Är ni med? Det är ju uppenbart att det här är någonting som ska tillfredsställa oss människor. Men det är ju också intressant att vattnet beskrivs som en ström och att vattnet ska utgå från Jerusalem och komma från Guds hus. Vad säger det oss egentligen? Jag tänker att det generella budskapet kring den helige ande, det är att det inte är något egocentriskt. Det är ingenting vi endast liksom söker för oss själva. Det är absolut så att anden ger oss kraft och vi liksom, anden är hjälparen. Johannes säger att han är den som går bredvid. Han heter parakletos på grekiska och det betyder gå bredvid. Men anden är en gåva som sätter oss i rörelse. Det är ju det som är det största tecknet på vad som händer i apostlagärningarna. Anden ska ge kraft som gör oss och dem till vittnen. Det är inget unket vatten som står stilla i en damm för sig själv. Det är fräscht, det är rinnande och det lever. Det är någonting, tänker jag, när det står, Jesus säger att det ska bli till strömmar av levande vatten inom oss som flyter ut. Då är det ju också någonting som andra ska kunna komma och dricka av i våra liv. Eller hur? Inte kan man säga att jag tar det här för långt. Jag tycker inte det. Det är ju uppenbart. Jesus och anden tillfredsställer oss, absolut. Det är ju det som är liksom på något sätt det fina och det finurliga. Vi får det vi behöver. Men det är också någonting som inte bara stannar med oss. Det är någonting som rör oss utåt till andra som törstar och behöver få sin törst släckt. Och det här märktes också i Jesaja 12. Efter, om du tänkte på det när vi läste, efter att Israel hade öst ur de här frälsningens källor som ju Jesus och Johannes menade anden, då skulle Israels Guds folk prisa Herren, söka honom, men också göra hans gärningar kända bland folken. De skulle börja tala om Guds stora namn, börja sjunga till Guds ära för att han har gjort härliga ting. Och detta härliga ska de göra känt i hela världen. Det står där i Jesaja 12. Och det är ju vad som hände på pingsten. I Apostlagärningarna 12 så säger ju folket, vad är det här som pågår? Vi hör om Guds mäktiga gärningar på våra egna språk. De säger ju exakt att Jesaja 12 har gått i uppfyllelse. Israel skulle först få uppleva Guds räddning. Sen skulle de få ösa ur källan som inte skulle ta slut. Och sen när Jesus många år senare då står där och ropar och folket citerar ordet om källan och prästen häller upp vatten. Då säger ju Jesus i princip att han är frälsningens källa. Det är han som ska rädda Israel. Och Jesaja fortsätter, om man håller på längre i Jesaja, i kapitel 44 står det så här: var inte rädd Jakob som jag har utvalt. Jag ska gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar. De ska skjuta upp träd vid vattenströmmar. Och i Jesaja 55, där står det så här att Gud säger: kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, även om ni inte har pengar. Kom till mig så får ni liv. Och i Jesaja 58 står det så här att Herren ska alltid leda dig, han mättar dig i ödemarken, han ger styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård, en oas där vattnet aldrig sinar. Och nu står Jesus och säger att den som törstar ska komma till mig. Kom till mig! Är det inte häftigt? Jesus uppfyller ju allt det här. Man har snackat om mig, säger han. Och nu är det här. Jesus liksom, han gör sig till Gud. Judarna vet att Gud har lovat dem vatten. Att han ska släcka deras törst och komma med liv som vattnet i ett torrt land. Och nu säger Jesus att han har det vattnet. Och för de som var på plats här, som kunde skrifterna, då är det här extremt provocerande. Och man kan, när vi läser Bibelns sista bok i Uppenbarelseboken, då ser man hur cirkeln sluts. Där står det att Jesus ska leda folket till källorna med livets vatten. Det är kapitel 7. Och i näst sista kapitlet, kapitel 21, där står det att Gud på tronen i det nya Jerusalem säger att den som törstar ska få dricka fritt ur källan med livets vatten. Jag tänker att det här är allt det handlar om. Det här är svaret på människans törst, på våran törst. Men det är ju också så här att även som vi kunde läsa här och som jag läste och ni tillsammans med mig, att när Jesus ropade så gensvarade folk olika på Jesus. Några trodde på att han var Messias, men några trodde inte. Det står ju till och med att de stör sig på att han kommer från Galileen, för de menar att han ska vara född i Betlehem. Och vi vet ju att han föddes i Betlehem. Johannes säger att det blev splittring mellan folket för Jesus skull i vers 43 av det vi läste. Och så är det ju än idag, eller hur? Om alla människor kunde bejaka sin längtan och törst och vända sig till rätt källa, till Jesus, då skulle världen se annorlunda ut än den gör idag. Det här gäller ju för alla människor. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Jesus, han verkar på riktigt mena att han kan släcka den mänskliga törsten. Jag tänker att det är nästan som att till sist så antingen tror vi på det här Jesus säger eller så menar vi att han ljuger. Den ni håller med. Jag tycker, det här är ju grejen. Jag tycker man möter många sökande människor. Jag tror du gör det också. Om du lyssnar på folk på riktigt så hör man hur folk söker och törstar. Och ibland så, jag har hört folk i Nora säga själva, jag är en sökare. Ibland är det väldigt tydligt, men ibland så får du läsa mellan raderna. Jag tycker mig se hur folk försöker släcka törsten på alla möjliga olika sätt och i allt möjligt. Och ibland, jag talar inte nödvändigtvis om pingstförsamlingen i Lindesberg, men jag tycker i Sverige ibland verkar det se ut som att vi som tror på Jesus, vi tror inte att han räcker, för vi håller på och försöker överallt att få också vår törstsläkt och få liksom ihop våra moderna liv och livspusslet ska fungera och vi ska göra så mycket. Det är ju som att vi inte har insett. Eller egentligen undrar jag om vi kanske inte helt har smakat på vattnet för att känna av att Jesus är den enda som kan släcka törsten helt. Ibland är det som att vi nästan beter oss lite som alla andra och vi har gjort Jesus bara till en slags sidogrej i våra liv. En plusmeny som jag talade om för några veckor sedan, tror jag. Jag tror inte det funkar så. Då kommer inte vår törst släckas. Det är ju först när vi inte tar anstöt av Jesu radikala anspråk utan vi faktiskt bara går till honom för att liksom få vår törst släckt. Det är då, bara då, jag tror att vi också kommer att få uppleva det. Och det här innebär ju också att vi behöver hjälpa andra att se vad det är de törstar efter. Folk fattar ju inte att det är Jesus de törstar efter. När vi ser folk jaga efter vinden, när vi ser dem liksom försöka släcka sin törst i en hel massa grejer som livet erbjuder, då tänker jag, då behöver vi gå till Paulus ord när han säger låt er uppfyllas av anden. Det är ju någonting vi kan göra gång på gång för att bli utrustade. Och så behöver vi också tro på det Jesus säger själv. Att det är bara han och anden som kan tillfredsställa folks törst. Och så tänker jag, så ligger någonting i det som hände med Israel i Jesaja 12 och som också hände på pingstdagen. Att när vi får det här, då behöver vi börja prata med folk om det här. På ett språk som de förstår. Inte bara massa överandlig rappakalja, utan sånt som de verkligen fattar. De kanske säger att de behöver ro. De är stressade. Och de liksom mediterar. Då kan du säga, jag ber till Jesus och jag har den helige ande inom mig. Det är ju det de behöver egentligen. Vi behöver börja låta det härliga som Jesus har gjort bli känt. Och också som Israel där talade om Guds storhet. Gud är ju stor. Tänk att han som bor i dig och mig, om du har gett dig själv till Jesus så har du ju det löftet. Då bor Jesus i oss genom anden. Han är ju liksom universums Gud. Och han vill bry sig om ditt liv där du finns med dina barnbarn. Eller där du finns på jobbet. Eller vart du än är. Där är han angelägen om att få visa vem han är. Eller hur? Han som bor i dig, han är ju den bästa. Han är någonting som andra människor egentligen vill ha, men de har inte fattat det än. Ursäkta att jag går igång. Men jag tänker att det här är så. Och tänk att du kan få ha den här levande strömmen av vatten inom dig. Du kan få ha anden som ger liv till dig men också till den som törstar. Han bor i dig om du vänder dig till honom och har döpt dig till honom. Är du inte döpt så kan vi ju prata om det. Men frågan är vad du ska göra egentligen. Vad du och jag, vad vi ska göra med den här inbjudan. Jesus säger, är någon törstig, kom till mig och drick. Människor gensvarar olika på Jesus. Men han vill släcka din törst, han vill möta din längtan och han vill låta dig, att du skulle få vara en frisk källa, en ström som andra människor kan få dricka ur. Kanske om ni bara möts så att människor skulle få känna, oh, här var det skönt. Och så blir din vänskap med den här personen djupare och djupare och så kommer de att få höra till sist och se vad det är du har i ditt liv som smakar så gott. Är någon törstig? Kom till mig och drick. Amen. Jesus.